This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Olösta fall.
En podd om försvunna människor och uppklarade mord.
Det är klockan 07.50 på morgonen den 19 oktober 2004. Som en fruktansvärd händelse skakar Linköping. Det är på Kanberget i ett lugnt villaområde som det oförklarliga sker. Ett brutalt knivmord som kostar en 8-årig pojke och en 56-årig kvinna livet. Fallet har jäckat polisen i mer än 14 år och över 7500 personer har toppsats i jakt på en gärningsman. Du lyssnar på Olösta fall med mig, Sofie Nublin.
Och mig, Nathalie Sejov.
Och i dagens avsnitt ska vi berätta för er om dubbelmordet på 8-åriga Mohammad Amouri och 56-åriga Anna-Lena Svensson. Ett vansinnesdåd som fortfarande inte fått någon lösning. Kanberget i Linköping är som vilket villaområde som helst. Det tillhör stadsdelen Innerstaden i centrala Linköping och är beläget mellan Griftegården, T1 och Stolplyckan. Runt området ligger Djurgårdsgatan, Storgatan och Kaserngatan. Gator vars namn kommer att figurera i utredningen. Kanberget är en av Linköpings högsta punkter. Och härifrån har man milsvis utsikt över bland annat Östgötaslätten. Det är en vacker plats. Men en sällsam skugga ska komma och falla över den. Ett minne av två människor som helt oförklarligt mist livet. Det är morgonen den 19 oktober 2004 som 8-åriga Mohammad är på väg till dagens första lektion på Fridtunaskolan i Linköping. Men han kommer aldrig komma fram till sin lektion. Istället blir han offer för ett vansinnesdåd. Ett vansinnesdåd som kostar honom och 56-åriga Anna-Lena livet. De två offren kände inte varandra. De var båda på väg genom bostadsområdet, ovetande om att en ung man i 20-årsåldern snart skulle komma och kosta dem deras liv. Bara några kvarter från Mohammeds skola, på en gågata vid korsningen Åsgatan och Karl Dahlgrens gata, attackeras Mohammed av en man i 20-årsåldern med kniv, skoningslöst och utan förklaring. Enligt polisens teorier är det när Anna-Lena, som är på väg till sitt jobb, försöker hjälpa pojken, som även hon råkar ut för gärningsmannens vapen. Läkarna kämpar för hennes liv, men hon dör på operationsbordet. Enligt vittnesuppgifter får polisen information om att gärningsmannen efter dådet ska ha flytt till fots från mordplatsen, bortåt längs Tränggatan i centrala Linköping. Redan på förmiddagen samma dag kunde man dessutom gå ut med ett signalement. Man tror att det rör sig om en bredaxlad man i 20-årsåldern. Han ska ha varit cirka 170-180 cm lång och klädd i en beige knälång jacka och under denna en blå, alternativt svart, toppluva. Man misstänker att mannen är mycket psykiskt störd och han uppskattas som mycket farlig. Fridtunaskolan får besök av polis som av säkerhetsskäl eskorterar eleverna till matsalen på lunchrasten. Området vid mordplatsen finkammas och bara efter några timmar har polisen kunnat säkra vissa spår. Bland dessa ska en kniv av butterfly-modell ha hittats, som visar sig vara mordvapnet. Gärningsmannen har dessutom lämnat kvar sin mössa på platsen. Man finner inga kopplingar, vare sig mellan de två offrerna, Mohammed och Anna-Lena, och ingenting som heller kan koppla någon gärningsman till dem. Mördarens uppsåt tros handla om ett vansinnesdåd där offren befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle. Det finns helt enkelt ingen motivbild till det fruktansvärda som skett. Man finner DNA-spår från gärningsmannen på offren och platsen, bestående av fingeravtryck, blodspår och hår. Den 23 oktober genomförs även en rekonstruktion av brottsplatsen. Man genomför dörrknackningar i områden för de möjliga flyktvägarna och stoppar bilister för att höra om de sett någonting vid tiden för brottet. DNA-spåren skickas till ett laboratorium i Nederländerna där man konstaterar att gärningsmannen med stor sannolikhet kommer från norra Europa. Han har troligtvis blont hår och blå ögon. Tillsammans med dessa uppgifter och vittnesmål från personer som sett den misstänkte på nära håll efter knivdåden har polisen kunnat gå ut med en fantombild på gärningsmannen. Jag tänkte jag skulle läsa upp den här gärningsmannaprofilen för dig, Nathalie.
Mm.
Och till att börja med så kan man konstatera att den här mannen då är någonstans mellan 15 år gammal och 30 år gammal vid tiden för brottet. Det skulle alltså betyda att han var född någon gång mellan 1974 och 1989.
Spontant tänker jag att 15 år är väldigt ungt.
Mm.
Och det är en stor skillnad mellan 15 och 30 år. Man kan förstå att det kan vara svårt att se på en person, hur gammal den är, bara så, som vittne. Men ja, det blir svårt att identifiera när det är så stor åldersspann.
Ja, speciellt med tanke på att det ändå har gått ganska många år sedan det här skedde, lite drygt 14 år. Och då blir de här 15 åren en väldigt stor skillnad på vem man ska titta efter idag.
Mm.
Ja, men sen tänker jag också att ja, 15 till 30, det är en sån åldersbarriär där man kan se väldigt mycket äldre ut än vad man är eller väldigt mycket yngre ut än vad man är och att de vittnena som har sett mannen under dådet också, alltså det måste vara en så fruktansvärt traumatisk upplevelse att bevittna något sånt här. Att jag tänker också att alla de här små detaljerna är svåra för hjärnan att ta in.
Mm.
Sen vet man också att mannen är normal lång till lång. Han skulle vara någonstans mellan 170 centimeter eller längre. Och enligt analys av DNA och vittnesuppgifter så har mannen nordeuropeiskt utseende. Med blå ögon och blont hår. Och vi kommer att dela med oss av en artikel på vår Facebook-sida Olösta fall. Både då på den här fantombilden men även där det finns bilder på den här mössan och kniven från brottsplatsen.
Intressant.
Ja, så. Och vi har ju diskuterat det här med fantombilder förut.
Ja.
Vad tänker du i det här fallet?
Det är ju fortfarande känsligt i många avseenden. För att samma diskussion vi hade innan, att oskyldiga män kan misstänkas på grund av en fantombild. Men det känns väldigt viktigt, som i de andra fallen, att man gör vad man kan. Det här är ett sånt oerhört brutalt dubbelmord liksom. Mm. Så då behöver man gå ut med den informationen man har helt enkelt.
Ja, speciellt om det då är en gärningsmannaprofil också som identifierar en man som gör det här liksom som ett vansinnesdåd. Att det finns inga motiv, det finns liksom ingenting som egentligen är skäl till varför han gett sig på de här människorna. Vilket gör att vem som helst egentligen är ett möjligt offer.
Mm, det är riktigt obehagligt.
Det är riktigt obehagligt. Ja. Någonting annat som man vet om gärningsmannen. Och som man skrivit i gärningsmannaprofilen som jag tycker är lite intressant. Det är att man vet att han är rökare eller snusare vid den här tiden för morden.
Ja, jag var tvungen att googla hur de kunde veta det.
Jag förstår det.
För jag bara, är det DNA? Eller, nej, men det är ju självklart blodet.
Mm.
För det var ju blodspår också på platsen. Och det kan man mäta nikotinhalt och så i blod. Och det finns kvar i blodet cirka 48 timmar efter man har rökt eller snusat.
Mm.
Så det är antagligen på den vägen.
Mm. Det är sjukt häftigt vad de kan ta fram mycket genom DNA.
Och väldigt bra att de har så många olika spår. Att de har både hår, blod och då DNA. Så de har mycket att gå på i det här fallet.
Verkligen.
Och
blodspåret är också en viktig del av gärningsmannaprofilen även i nästa steg. Det är nämligen så att gärningsmannen har fått någon form av sårskada på någon av sina händer. Och det här har då gett en rejäl blödning och kan även ha orsakat ärr då på den här mannens ena hand.
Så de tror att det var så pass stort då.
Mm.
Då är det några grejer
som
de säkert har kollat upp. Men att han borde kanske ha sökt sjukhusvård eller hjälp. Om han behövde sys. Det är säkert någonting de har kollat upp.
Och jag tänker också
handskador.
Har man inte sytts så blir det här ärret också väldigt mycket tydligare.
Ja, så att det är, om man vet någon som stämmer in på gärningsmannaprofilen och som har ett sår på handen som uppkom ungefär vid den här tiden, så är det ju självklart intressant för polisen.
Ja, verkligen. Och jag tänker också att just händer är ju någonting som man visar väldigt ofta jämfört med andra kroppsdelar.
Det är sant.
Så att det är en jätteviktig del det här är rätt. Och sen har man även kommit fram till att man tror att gärningsmannen har någon form av udda beteende. Men utan att för den skulle sticka ut eller framstå som farlig. Det är mer sannolikt att han är tillbakadragen, tystlåten, med ett begränsat umgänge. Däremot kan han ha ett impulsivt temperament som visar sig vid något tillfälle.
Ja, visst fungerar det så här när man tar fram gärningsmannaprofiler, att man tittar på liknande fall som har hänt tidigare.
Mm.
Och så ser man vilka egenskaper de har haft som har begått de brotten. Och så försöker man liksom se någon samband på om de har, vilka egenskaper har de.
Mm.
Och så försöker man göra en slutsats av det.
Ja, det är i kombination med ålder, hans agerande efter det här dådet, hur man har tagit till flykt,
även
motivbild. Så jag tror att det är ett ganska stort pussel man lägger ihop för att hitta de här sannolika personlighetsdragen.
Ja, och så ska man ju tillägga, precis som vi har pratat om gärningsmannaprofiler innan, att allting kommer säkerligen inte stämma.
Nej, utan det här är en möjlig bild, den mest sannolika bilden.
Den mest sannolika samlade bilden man har,
precis,
kan man säga.
Vi har ju pratat om PKU-registret i vårt julavsnitt.
Just det.
Och det är lite intressant i det här fallet också, tycker jag. För att det var 1975 som man började ta blodprover på spädbarn födda i Sverige.
Mm.
Och utifrån den här gärningsmannaprofilen så ska ju gärningsmannen vara född någon gång mellan 1974 och 1989.
Vilket skulle innebära då att han eventuellt, om han är född i Sverige, finns i PKU-registret.
Precis.
Och PKU-registret, det får ju inte lov att användas för att utreda brottsmål som det är idag.
Nej, utan man är skyddad under personlig, vad heter det, personskyddslagen.
Ja, precis. Ja. Och det är väl endast till för att forska på sjukdomar, om man i framtiden behöver sjukvård och hjälp och genetiska sjukdomar och sådär.
Precis, så det är till för individens säkerhet, inte till för polisen.
Precis, men så har man ju diskuterat på senare år när DNA-tekniken har utvecklats.
Mm.
Att det hade ju varit väldigt bra om man kunde få tillgång till det här registret för att utreda brott.
Ja.
För som i det här fallet, om det är så att han är född i Sverige, så skulle han finnas antagligen med stor sannolikhet i
det här registret.
Och då ligger hans DNA där och väntar.
Mm, och då hade man kunnat ta fast honom. Mm. Och det här är ju en jättesvår diskussion. För det handlar ju om etik och moral. Och det handlar om det faktum att man tar de här proverna utan att föräldrarna egentligen godkänner det. Och skulle man öppna upp för möjligheten att polisen skulle kunna använda sig av det här materialet. DNA-materialet. Då skulle man ju också någonstans behöva alla människors godkännande att ta ut det.
Ja, och skulle det vara så att det finns ett val att avstå, så finns det inte riktigt någon anledning till att ha ett register som inte fullständigt heller.
Nej, då har du tappat hela sin möjlighet. Och jag tycker att det är jättesvårt. För att å ena sidan tycker jag jättebra att vi kan ta DNA-prover för forskning. Och å andra sidan så tycker jag att det känns väldigt läskigt att mitt DNA finns där. Jag vet inte, jag känner mig väldigt trygg med att det är skyddat.
Ja, jag hade nog kunnat vara för att man fick lov att använda det i väldigt grova brott.
Mm.
I undantagsfall. För att det är riktigt irriterande att man kan lösa sånt här egentligen om man bara hade haft tillgång till registret. Mm.
Problemet där, tänker jag också, det är en sak när du topsar någon. Då har du en tydlig profil som du som matchat gärningsmannaprofilen. Och du topsar personen och det är antingen positivt eller negativt match. Men när du söker i PKU-registret, ett DNA-register, då söker du på alla människor för att hitta en match. Vilket gör att man har egentligen ingen misstänkt. Så att det rörs, förstår du hur jag menar? Att det, den är svår alltså.
Ja, det är en väldigt intressant diskussion och vi kan ju diskutera det här hur länge som helst.
Jag kan ju det.
Så.
Men man kan väl konstatera att det är frustrerande att någonting så nära ändå är så långt bort.
Mm, definitivt.
Han kan ha varit sjuk, kommit i konflikt med den där lilla pojken eller hört röster som sagt till honom att utföra dådet. Men jag låser mig inte bara vid den teorin, säger Jan Staff i en intervju i Aftonbladet. Polisen har även successivt gått igenom alla självmordsärenden sedan 2004 som kan tänkas vara aktuella i fallet. Det är svårt och känsligt arbete med tanke på de anhöriga. Vi topsar även anhöriga till döda för att se om vi kan få träff den vägen. och så hoppas vi på det europeiska DNA-samarbetet. Det kan ju även vara en person som är hemmahörande i ett annat land, säger Staff i samma artikel. En annan teori är att gärningsmannen kan ha suttit på någon institution tidigare, men är frisk idag och kommit ut i samhället. Man vill ju inte skrämma upp allmänheten, men han kan ju må bra idag, men sedan få ett återfall och begå nya brott. Det var en bedömning som fanns med i gärningsmannaprofilen redan från början, säger Jan Staff till Aftonbladet. Men trots fantombilden och det faktum att hundratals män som stämmer in på gärningsmannaprofilen har topsats, har man fortfarande inte funnit gärningsmannen. Just det här fallet, dubbelmordet i Linköping, är väldigt speciellt just i och med att man topsat så extremt många människor.
Mm.
Och det har också lett till att ganska många har blivit upprörda.
Ja, för att det är inget ovanligt att polisen topsar misstänkta personer. Men i det här fallet så har man ju topsat så många så att det här är inte alla misstänkta personer.
Nej.
Utan det är i princip bara uteslutningsmetoden att topsa så många som möjligt. Som har boende i Linköping under den tiden, kanske i samma ålder, utseendet och så vidare. Och vi har ett exempel här, en artikel, en krönika där en man har skrivit in. Och upplever sig väldigt kränkt för att han blev inkallad på förhör hos polisen. Och fick höra att det handlade om det här brottet då. Och det är klart att det är jätteobehagligt bara det.
Ja, jag kan bara tänka mig själv om man blir kallad till liksom in till en rättegång eller till alltså polisväsendet om man inte gjort någonting. Det måste vara extremt stressande.
Ja, och i det här fallet fick jag ju veta ganska tidigt att han inte på något sätt var en misstänkt person i fallet, men att han mer eller mindre blev tvingad att topsas ändå.
Mm.
Och det är där han menade att hans integritet har blivit hotad.
Mm, ja, det är klart. Det är en kränkning och...
Ja, och han har faktiskt anmält polisen.
En JO-anmälan då,
en eller? En JO-anmälan, precis. För han menar att enligt Europakonventionens lagar och regler så är det här inte okej. För att det är inte det här sättet man ska bedriva en utredning på, utan man ska gå efter misstänkta personer och inte allmänheten.
Mm. Och det här är ju verkligen en moralisk diskussion.
Mm.
Just det här med att man jobbat med uteslutningsmetoden. För i många fall så använder man ju sig av frivillig topsning. Och det är ju något helt annat än att bli kallad till ett förhör och tvingad lämna ett DNA-prov utan att vara misstänkt.
Sen är det väl klart att en mördare hade väl kanske inte kommit och topsat sig frivilligt liksom.
Nej.
Så jag förstår ändå polisens tanke. Men jag kan också förstå de som tycker att polisen har gått för långt i det här fallet. För att jag förstår att de bara vill lösa det.
Mm.
Och att det är det som motiverar dem, 100%. Men jag kan också... hålla med honom lite att det blir kanske ja, lite odemokratiskt på något sätt att alla ska vara misstänkta innan man har bevisat motsatsen.
Ja, att man vänder på det istället för oskyldig till motsatsen bevisad.
Precis.
Ja, och det här är ju, jag skulle säga att det här är en diskussion som handlar om hur man jobbar i en struktur snarare än individfall.
Mm.
Jag vet ju, det finns många grupper på Facebook som handlar om det här dubbelmordet och media har rapporterat om människor som har blivit topsade, kända profiler, de här artiklarna delas fortfarande idag och jag kan verkligen förstå att man kan känna sig väldigt uthängd som oskyldig, speciellt i de fallen där man verkligen hängs ut.
Jag bara tänker själv om polisen hade skickat ett brev hem till mig och bara du ska komma på förhör. Det gäller dubbelmordet i Linköping liksom.
Ja, för även om man är oskyldig så skulle man ju få hjärtklappning av det.
Exakt. Mm. Och det är väl lite det han försöker ringa in med sin artikel och så.
Och jag tycker det är en jätteviktig diskussion och en jätteviktig aspekt att ha med. För att även om man vill ta fram en gärningsman så måste man också tänka till hur våra lager ser ut och vilken typ av demokrati man vill att ens land ska vara.
Ja, jag tror inte polisen på något sätt har brutit mot några lagar och regler, jag vet inte. Jag tror de har säkert koll på vad de gör, men det är väl mer en integritetsfråga och en mer etik- och moralfråga. Och hur vi ska arbeta för att lösa sådana här fall.
Mm. Och någonting som kanske skulle diskuteras innan man gör.
Mm.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
År 2013 följer man upp på ett nytt spår. En 24-årig man som misstänks ha knivhuggit 3 personer i Varberg. Även denna händelse saknar motiv. Och beskrivs även den som ett vansinnesdåd. 24-åringen som blev skjuten till döds kan själv inte stå till svars för händelsen. Men man kontaktar utredningsgruppen i Halmstad för att ta reda på om de tagit ett registerprov på den avlidne gärningsmannen. Detta prov jämförs sedan mot det DNA som polisen har från gärningsmannen i Linköping för att se om där finns en match eller inte. Likheterna i de båda fallen är slående. Åldern på gärningsmannen, tillvägagångssättet och avsaknaden av motiv. Men DNA matchar inte, och inte heller nu får dubbelmordet i Linköping någon upplösning. 2014 inkommer ännu ett vittnesmål. Nu från 93-åriga Ingegärd, som säger sig ha mött mördaren bara ett stenkast från mordplatsen. Hon var på väg i bil från sin bostad i Mjölby till ett tandläkarbesök i Linköping när en man kom småspringandes på Malmslättsvägen precis vid kyrkogården. Hon hade bromsat in och mannen hade korsat vägen framför henne. De två hade haft ögonkontakt och Ingegärd beskriver mannen som blek i hyn. Han ska ha varit någonstans i 35-årsåldern enligt henne. Burit en beige rock som gick ner till knäna samt grova skor, kängor eller stövlar. Men den här mannen var mycket smalare i ansiktet än vad mannen på fantombilden var. Dessutom ska denna man ha rört sig i motsatt riktning till de uppgifter som polisen tidigare fått in. Ärendet kollas upp, men leder ingen vart. I mars 2014 går polisen återigen ut med nya uppgifter angående dubbelmordet i Linköping. Ny fakta om en grafisk analys genomförs tillsammans med Rikskriminalpolisen i Stockholm. Man tittar på miljön där brottet utspelat sig och försöker utifrån detta skapa teorier kring hur gärningsmannen tänkt. Genom denna process kan man hitta olika mönster i gärningsmannens beteende som kan ge information om var gärningsmannen exempelvis har bott vid tiden för brottet, arbetat eller haft annat umgänge. Polisen tror sig nu ha funnit gärningsmannens fasta punkt genom detta tillvägagångssätt. Exakt vilket område i Linköping som det rör sig om vill polisen inte gå ut med. Detta för att inte begränsa inkommande tips från allmänheten. Utifrån de vägar han valt vid mordtillfället kan vi se att han har god lokalkännedom i staden, säger Jonas Hildeby i en intervju i Aftonbladet. 2015 har närmare 8000 personer förhörts och mer än 2000 har topsats. Tipsen fortsätter att trilla in. Trots att 11 år har gått vid den här tidpunkten så får polisen fortfarande in runt 5 tips i veckan. Och många av dem är konkreta och viktiga tips som fortsätter att leda utredningen framåt. Polisen tror att allmänhetens engagemang är så stort på grund av tillvägagångssättet i fallet. Att det rör sig om en öppen gata och 2 helt oskyldiga offer. 2016 slås polisen av likheten mellan dubbelmordet i Linköping och det dubbelmord som nyss skett i Norge. Dubbelmordet i norska Kristiansand den 5 december 2016 har stora likheter med det i Linköping 2004. Det går inte att utesluta att det är samma gärningsman, säger Jan Staff, som utreder det snart 12 år gamla dådet till Aftonbladet. Under eftermiddagen den 6 december 2016 knivhöggs 48-åriga Tone Ilebäck och 14-åriga Jakob Abdullah Hassan i norska Kristiansand. De fördes till sjukhus där de senare avled. Även detta dåd ägde rum på öppen gata i närheten av en skola. Inte heller i det här fallet har någon misstänkt kunnat gripas. Fallen påminner om varandra vad gäller tillvägagångssätt och avsaknad av motiv. Precis som i fallet med mannen i Varberg. Polisens teori om att gärningsmannen i Linköping flyttat utomlands passar även in på dådet i Norge. Norsk polis går ut med att de eventuellt kommer att titta på händelsen i Sverige längre fram i utredningen om behov finns. Men att de först och främst utgår från det spår de har på plats.
Det är verkligen typiskt att det inte fanns något DNA i det norska fallet som hade kunnat jämföra med DNA från dubbelmordet i Linköping, för att tillvägagångssätten är väldigt lika varandra.
Mm.
Det är liksom 2 pojkar, väldigt unga, utländska båda 2.
Ja.
Och sen 2 medelålders kvinnor som har riktat in och hjälpt. Alltså det är så likt.
Mm, det är jättelikt. Och jag tycker också det är så obehagligt, för även fallet i Varberg som är så likt, att det finns fler gärningsmän, ja, som kan utföra den här typen av dåd. Just vansinnesdåd på öppen gata. Jag tycker det är så fruktansvärt obehagligt.
Ja, och jag började tänka lite om det skulle kunna vara att det är en annan gärningsman som på något sätt har inspirerats.
Mm, det som finns en copycat.
Ja, det finns ju sjuka människor liksom. Men sen samtidigt är det ganska många år som skiljer.
Mm, det är det.
Så att, jag vet inte hur trolig den teorin är när det rör sig om 10 år.
Nej.
Mm, mer än det.
Nej, och det är svårt. Det är, alltså man tänker att det är inte långt ifrån oss. Och man har ju ändå möjlighet att läsa nyhetssändningar mellan nordiska länder. Och har rätt mycket koll. Så att det skulle kunna vara en copycat tänker jag inte heller är helt omöjligt.
Nej, det är också liksom det med platsen, att det var nära en skola och...
Mm. Alldeles många likheter.
Obehagligt likt. Mm. Och riktigt irriterande att inte de har DNA. För då kunde man i alla fall uteslutit det.
Ja, men precis. Eller åtminstone då om man hade kunnat sätta det samma person, jobbat tillsammans.
Precis, det hade kunnat verkligen effektivisera det. Och varför befinner den här personen sig helt plötsligt i Norge? Kan man hitta spår som leder den vidare?
Mm. Ja, verkligen. Och kalla kårar på det.
Mm.
...2018 går man ut med nya vittnesuppgifter, där vittnen ska ha sagt att mannen ska ha sett ut som en klassisk datanörd. Samtliga vittnen menar att han såg alldaglig och ganska grå ut. Man söker även igenom telefonlistor på nytt, särskilt de med utländska kopplingar. Efter så här lång tid är det inte lätt att veta vad som hänt med gärningsmannen. Med tanke på teorin om hans psykiska ohälsa kan det röra sig om självmord. Men polisen har även teorier om att mannen kan ha flyttat utomlands. Eller till och med bara befunnit sig i landet under en kort period för att jobba. Under år 2004 var det inte lika vanligt att privatpersoner ägde mobiltelefoner. Inte i den utsträckning som vi gör idag. Och antalet telefonbolag var betydligt färre. Med hjälp av operatörer samlar polisen in telefonlistor för att se vilka personer med mobiltelefoner som befann sig i området. För att på så vis se om någon av dessa skulle kunna tänka stämma in på gärningsmannaprofilen eller ge ytterligare information till undersökningen. Den fantombild som togs fram och som polisen gick ut med kort efter dådet är fortfarande den närmaste beskrivningen som polisen har över gärningsmannen. Utredningen efter mördaren i dubbelmordet i Linköping 2004 beskrivs som en av de största utredningarna efter mordet på statsminister Olof Palme. Trots att det gått mer än 14 år sedan dådet jobbar fortfarande polisen med att finna nya spår för att komma närmare mördaren. Det finns fortfarande uppgifter att jobba vidare med. Det kan låta märkligt efter 14 år, men jag är ganska säker på att vi kommer att lösa det här, säger förundersökningsledaren Jan Staff i en intervju med Expressen. Polisens utredning bedöms som välskött. Till en början trodde man att fallet skulle klaras upp snabbt. Man fann mordvapnet. Man fann blodspår, fingeravtryck, gärningsmannens mössa och man hade även många vittnesuppgifter. Trots allt detta står man fortfarande och trampar. Rätt vittnesmål behöver landa i polisens knä. Kanske har gärningsmannen råkat förtjäja sig. Kanske vet någon någonting som är avgörande för att utredningen ska lösas. Leif G.W. Persson beskriver ärendet som ett färdigt fall. Allt som saknas är en gärningsman. G.W. har även gått ut med en belöning på 1 miljon svenska kronor till den person som kan berätta vem gärningsmannen är. En miljon kronor är ju väldigt generöst, och speciellt en person som inte är anhörig att gå ut med som belöning. Och det säger verkligen någonting om hur engagerad Leif G.W. Persson är i det här fallet.
Ja, han är väldigt engagerad i fallet och har uttalat sig om det vid ett flertal tillfällen. Bland annat till Expressen, där han har sagt att han inte är helt inne på samma spår som polisen, att det kan röra sig om ett vansinnesdåd, utan att han är snarare mer inne på att det kan handla om Mohammed på något sätt. Han har inte själv hittat någon förklaring till vad det skulle kunna vara i familjens historia som har lett till det här motivet, varför man skulle vilja skada Mohammed. Men han tror helt klart på att kvinnan bara befann sig på fel plats vid fel tillfälle. Men att någon av någon anledning ville skada pojken.
Mm. Så egentligen är hans teori skiljer sig i motivbilden där. Men att Anna-Lena råkat i kläm.
Ja.
Precis som polisens teori är.
Precis.
Ja. Och det hade ju också varit sjukt mycket lättare att utreda den här typen av fall om man hade haft en tydlig motivbild.
Mm.
Jag vet inte hur polisen ställer sig till GVs uttalande eller teorier.
De håller med honom till viss del att de utesluter inte att det skulle kunna vara så. Och de kollar ju på alla möjliga tänkbara scenarier. Men att deras huvudteori är fortfarande att det här är en galen person som utfört det.
Mm. Då är det någonting i GVs magkänsla här.
Ja, precis. Han tror sig att det ska finnas något slags motiv i alla fall.
Någon nyckel att finna där.
Ja, och man förstår ju att här många engageras i det här fallet. För det är inte bara GV utan det är ju hela Sverige som verkligen har gått samman och fortsatt att prata om det här fallet fast det har gått så här många år.
Och bara det här att det fortfarande kommer in ungefär 5 tips i veckan från privatpersoner angående det här fallet säger en hel del om hur svenska folket verkligen engagerat sig i det.
Ja, det var flera av er lyssnare som har önskat det här fallet, att ni ville vi skulle ta upp det också.
Mm.
Så det är verkligen någonting som engagerar och jag kan förstå hur fruktansvärt det måste vara för alla er som bor i Linköping. Vid den här tidpunkten liksom rädslan man hade när man gick på stan och att det måste vara fruktansvärt just för att det är så här vem som helst kan råka ut för det här för man bara går där man alltid brukar gå och så kommer någon galning fram och knivhugger en liksom.
Ja, just det här med öppen gata och polisens syn på att det inte finns något motiv utan att den här personen bara ska ha tappat det.
Mm.
Ja, det är klart att det skapar skräck.
Självklart.
Mm.
Och ett jättestort behov av att vilja lösa det här.
Mm, ja, verkligen.
Mm.
Och det finns i alla fall någonting positivt här. Och det är att polisen fortfarande är positiv till att man ska kunna lösa det här fallet. För att de har så många pusselbitar. Det är den sista som saknas just nu. Och vi hoppas verkligen innerligt att den pusselbiten faller på plats.
Mm, verkligen.
Även om man inte har tillgång till DNA-register, såsom PKU-registret, så finns det andra sätt att gå tillväga på. För bara någon vecka sedan skedde en ändring i polisdatalagen, som nu kan hjälpa polisen att lösa grova brott. Lagändringen ger polisen möjlighet att genomföra så kallade familjesökningar. Man söker då i polisens DNA-register efter nära släktingar till misstänkta gärningsmän. I registret finns drygt 163 000 olika DNA-profiler. Det här är en stor utveckling för polisarbetet. Men viktigt att tänka på är att det krävs att den okända gärningsmannen har en släkting som begått kriminella handlingar för att ens finnas i registret. Lagändringen har redan gett resultat i andra utredningar, såsom i våldtäktsfallet i Bildal 1995. Via familjesökningar har man funnit DNA som lett till ett gripande av en gärningsman. I fallet om dubbelmordet i Linköping har man nu påbörjat familjesökningar i hopp om att få en match med en nära släkting till gärningsmannen. I nuläget har polisen ett 30-tal namn på personer med snarlik DNA-profil. Nu hoppas polisen att lagändringen och den utökade DNA-sökningen kan leda till en gärningsman. Det var allt vi hade om dubbelmordet i Linköping. Vet du någonting? Eller har sett någonting som kan vara av värde för polisens utredning? Kontakta då polisen på 114 14. Vi vill även tacka för alla era tips på olika fall som trillar in. Och ett extra tack till Ricka som vill att vi ska ta upp just dubbelmordet i Linköping. Och hur går man då tillväga om man vill skicka in ett tips till oss, Nathalie?
Det allra enklaste är om man kontaktar oss på antingen Instagram eller Facebook. Och där heter vi Olösta fall. Så ser vi till att skriva upp ditt tips och förhoppningsvis ta upp det i framtiden.
Precis, vi sparar allting i vår tipslåda. Och vi tycker dessutom att det är väldigt roligt när ni skriver till oss. Och sist men inte minst så glöm inte bort att följa oss i Radio Play-appen. Så precis. Ni inte missar något.
Vi ses där.
Det gör vi.
Ta hand om varandra.
Hejdå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.